Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4 och jag som är programledare idag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, ni som har lyssnat på den här radion vet att jag har lite sommarprat i sommar. Och ett av många ämnen som jag brukar prata om, det är det här med, ja, ska vi vara rädda för alla konstiga hot som finns? Och jag är ju som växt upp i en familj som var engagerad i fredsrörelsen. När jag var ung så var det väldigt mycket prat om hotet om kärnvapenkrig, överbefolkning och svält. Så jag har ju liksom tittat på världen och sett att den har gått framåt. För att det ett tag var det nästan så att vi var på väg mot en kärnvapenfri värld. Och jag har ju haft så här, ozonskiktet var farligt, miljöhoten, ja, utfiskning av havet och terrorism var ju, kriget i Mellanöstern och sprängningar och skjutningar i Sverige. Covid, när man låste in halva mänskligheten och det var farligt att kramas. Så att alarmism, det är ett ämne som jag tycker är väldigt intressant. När vi dagligen matas med en massa nya hot. Och ibland så läser man ju till och med att kor är farliga för de pruttar. Liksom syre och koldioxid och livets gas är liksom farligt. Och därför har jag bjudit hit en person som jag lärt känna. Som jag tycker är jätteklok. Välkommen Anders Bolling.
Tack så mycket Ann, tack för att jag får vara i ditt program.
Ja, och Bolling är faktiskt ett känt namn i Tyresö.
Är det så?
Ja, för att vi har haft lärare som heter Leif Bolling.
Just
och,
det.
Ja, så att det är en
gammal... Jag är faktiskt avlägset släkt med...
Jag kan tänka mig det.
...och Björn Bolling.
Ja, precis.
Jag har dessutom bott nära Tyresö i många herrans år, i Älta.
Alltså Älta anser vi att det är vår förort.
Ja, men man var ju ofta i Tyresö och handlade och sådär.
Ja, så men vi känner oss väldigt, väldigt nära Älta. Och du är ju journalist. Det är man väl alltid, även om man är, det är ungefär som när man är läkare eller någonting. Men det är man väl alltid. Journalist och författare.
Ja, även om jag inte är anställd som journalist menar du. Ja, precis. Jo, jag är ju det. I mitt frilansarbete nu så skriver jag ju artiklar för tidskrifter och tidningar och sådär ibland. Och
ja.
För att tjäna in lite pengar. Och så då är jag ju journalist.
Ja.
Men jag är väl i, vad ska jag säga, som någon slags generell benämning så är jag kanske kommunikatör och författare. Jag
Just
har ju
det.
En podcast också. Och
så, ja, den brukar jag lyssna på.
Ja,
Mind the Shift.
Mind the Shift, den är på
ja.
Engelska.
Ja.
Och... ja, när jag håller på med alla möjliga saker. Jag fuskar lite med skönlitterärt också. Det är ju inget, blir inga miljoninkomster där precis. Men jag skriver noveller, det är väldigt kul.
Ja, det
är liksom
förstår.
En annan skrivart, så det är rätt skönt att sitta och göra sånt där ibland när man får tid över.
Ja. Och jag då som prenumererar på Dagens Nyheter i stort sett hela mitt liv, fast nu gör jag faktiskt inte det längre. Jag har kommit på att jag ska inte läsa sånt jag blir arg på. Jag blev arg varje morgon och det kom jag på att det är inget bra. Så att nu läser inte jag Dagens Nyheter. Men du har jobbat på Dagens Nyheter i 22 år.
Ja, egentligen längre för att jag var vikarie i många svängar innan jag blev fast anställd. Men 22 år som fast anställd.
Ja.
Och... 3,5 kanske sammanlagt till då som vikarie, praktikant och lite annat.
Och vi ska gå in på det här alldeles snart, det här med att väder och klimat har varit dina ämnen.
Det har varit...
och är.
Ja, ett av mina favoritämnen egentligen sedan jag var barn. Jag har varit så här vädernörd sedan jag var barn. Och det var ju vädret då, följa vädret. Och jag var ju så konstig som barn så att jag tittade på väderprognosen på Rapport nästan varje kväll. Och sådana saker. Men... klimatfrågan dök ju upp lite senare såklart när jag var väl in i vuxen ålder. För den var väl inte, blev inte liksom stor i det allmänna medvetandet förrän i alla fall sent 90, nästan tidigt 2000-tal.
Var det inte han Al Gore som drog
ja,
igång
det
här
lite
klimat?
För,
eller var det?
Lite före det skulle ja. Jag nog säga att det började bli skriverier i tidningarna om det. Men hans film då, En obekväm sanning, den kom 2006, hösten 2006.
Ja.
Och samtidigt hade DN en artikelserie som byggde på en bok som heter 6 grader av en kille som heter Mark Linus. Och den fick stort genomslag. Så det var som att vad kommer det hända med jorden om det, temperaturen går upp 1 grad, 2 grader, 3 grader, 4 grader och så vidare.
Ja.
Så det, och det var väldigt stort uppslaget och fick mycket uppmärksamhet. Så att de två sakerna kom samtidigt. Och det var ungefär då som det tog fart i svensk bevakning, den här frågan med klimatet. Och det var också då ungefär som... tonvikten på beskrivningarna blev alarmistisk.
Just det.
Och det... Tidigare hade det varit lite sådär, jag menar lite ja, vi får se. Man vet inte, det finns de som menar si och de som menar så. Men sen blev det liksom mer och mer att man satte ner foten där.
Just det. Vi ska prata om väder och klimat. Men ja, det som är roligt tycker jag, det är att du har skrivit flera böcker. Och när jag börjar titta på vilka böcker du har skrivit så tycker jag, alltså, varför har jag inte läst de här för, tänkte jag. 2015 kom du ut med en bok som heter Apokalypsens gosiga mörker.
Den kom ut 2009, men det kanske är e-boksversionen du...
Aha, var den jag såg att man kunde beställa.
Det, för att det, som pappersbok kom den faktiskt 2009 redan.
Var det? Mm. Finns den kvar att beställa? Jag tror bara hitta 2015.
Jag tror bara den finns som e-bok nu.
Ja.
Men jag har en kartong kvar hemma.
Ja, och det som var fantastiskt tycker jag då, jag som då försöker liksom se det ljusa i tillvaron nu för tiden och gillade Hans Rosling när han också försökte tala om att världen inte bara går ett helskotta. Och då står undertexten, världen ser inte längre ut som den gjorde, men det vägrar vi att inse. Vad var det du ville säga med den boken?
Ja, jag ville säga att världen är bättre än vi tror helt enkelt. Och jag hade länge gått och burit på den där tanken, eller tankefiguren. Säkert sen ja, sent 90-tal i alla fall. Men jag kunde liksom inte formulera det för mig själv vad det var jag tyckte var problematiskt. Jag hade ju då jobbat i många år som journalist redan och hade varit på DN så många år. Jag noterade ju då att det fanns en dramaturgi i journalistiken. Framförallt ja. Nyhetsjournalistiken då, att... För att det ska bli en nyhet av det så måste det vara liksom dramatiskt och det ska helst vara svartvitt och det ska vara liksom snabbt och det ska vara oväntat och sådär. För att alla de där sakerna ska falla på plats så är det nästan nödvändigt att det är någonting negativt.
Ja.
Så har det blivit i alla fall.
Ja, så har det blivit.
Ja. Och det gör att om man kollar upp en sak, om en journalist kollar upp en sak till exempel, hur är det med det här och det här? Och så har man en hypotes då om att ja, det är någonting som är väldigt dåligt och så upptäcker man att nej, det var inte alls som vi trodde. Det var inte dåligt. Då kommer man tillbaka till redaktionen och säger att det var inget.
Nej.
Vilket ju är helt bizarrt. För att, men om man ska beskriva hur världen ser ut så måste man ju beskriva båda sakerna.
Ja.
Även när det inte är så farligt som vi tror.
Nej.
Så att, morden hade inte ökat eller sjukdomarna hade inte ökat. Alltså något sånt
ja,
där.
Ja.
Det är också nyhet.
Ja. Men det är det här som är fascinerande. Jag som har jobbat på SVT och haft massa kollegor. Jag hade en kollega som hade jobbat på Aktuellt i alla sina, ja, som var skripta. Och sista åren när hon skulle gå i pension så bytte hon till Sporten. Och så frågade henne, men du, varför byter du till Sporten, du som jobbar på Fina Aktuellt? Då sa hon, fattar du hur sjuk i huvudet man blir att jobba på Aktuellt? När det då ringer någon och säger, en bussolycka på väg 45. Jaha, hör man, hur många döda och skadade? Nej, inga. Nej, då var det inget.
Ja,
alltså,
ja.
Medan på Sporten så sa hon så här, vi vann!
Ja.
Då plötsligt så hejar man på alla positiva nyheter. Ja. Så hon sa, innan jag slutar det här företaget måste jag detoxa negativa nyheter, sa hon.
Ja,
och bli en människa som blir glad när människor blir glada, inte tvärtom. Alltså 9/11, folk var upphetsade på SVT. Mm. Alla de stora grejerna, det var det bästa.
Mm.
Roligaste.
Ja, det är någonting skruvat med det där. Det är någonting som är sjukt. Alltså. Och jag vet inte om det är så att nyhetsjournalistik som vi känner den behöver vara på det sättet. Alltså man kan tänka att om vi ska hitta en lösning, jag vet inte om man kommer att göra det, men man kan tänka sig två varianter. Det ena är att det kanske måste vara på det viset då med nyhetsjournalistik, men då är det extremt viktigt att alla har klart för sig att det är så.
Ja.
Att barn får lära sig detta i skolan.
Ja.
Att det är ett negativt urval. Man plockar av ett litet snitt utsnitt som är jättesmalt av världen som är dramatisk och som är lite otäck och resten är förmodligen helt okej liksom, och bra. Att man vet det, för då kan man liksom läsa tidningarna med ett filter på ett annat sätt och förstå att det här är inte en beskrivning av världen.
Nej.
Det här är liksom bara redaktörernas dramatiska urval.
Ja, och det knäppa är ju det att när man matas med all den negativa nyheterna och tittar på också filmer där det är massvis med mord och skjutvapen och fruktansvärt mycket våld, så tänker man, hur många gånger har jag sett folk skjutas? Mm. Hur många gånger har jag sett någon som går med vapen på stan? Hur många knivhuggningar har jag sett i mitt liv? Alltså, när man tänker efter, jag har knappt sett någon som har slagit någon på käften.
Du menar ut i verkligheten?
Nej, nej, under mitt 67-åriga liv.
Nej, men absolut. Och det är också det som min bok Apokalypsens gosiga mörker inleds med. Jag har första kapitlet, kan inte ordagrant längre, men det går ut på det här att för de flesta människor, om man tänker efter och liksom funderar på vad händer i mitt eget liv, i min egen vardag när jag går runt dag efter dag. Alltså folk är vänliga och trevliga och man liksom hejar på varandra och man hjälper varandra. Alltså det är klart att folk kan vara skitstövlar ibland, men grejen är att det är ju det vi kommer ihåg. Det är ju någon psykologisk grej med det här. Jag har ju lite spekulationer på att det finns någon slags evolutionär fördel kanske med att man skannar efter faror.
Ja.
Därför att det var viktigt när vi bodde i grottor, om jag ska förenkla det hela, att vara uppmärksam på faror, för att man kunde ju faktiskt dö då. Idag lever vi i ett samhälle där väldigt, väldigt lite som händer omkring en är livsfarligt.
Nej.
Nästan ingenting.
Nej.
Men våra hjärnor eller våra sinnen har fortfarande kvar den här liksom vanan att skanna efter faror. Så att vi kommer ju alltid ihåg det som är dåligt. Vi kommer ju ihåg den här skitstöven som vi mötte på bussen. Fast det kanske var liksom ett halvår sedan vi mötte någon motsvarande person.
Ja.
Så är det enda vi kommer till. Men folk är ju inte kloka, säger man då. Liksom. Så börjar man prata med någon kompis om det här vitt och berätta om vilken idiot han var. Men det är ju liksom en person som har sagt något dumt kanske i 30 sekunder på en buss.
Jag vet.
Det är allt det andra är bara borta. Som det ska. Ja. Och vi uppskattar inte det. Vi förstår inte hur bra det är. Liksom.
Exakt. Ja, så den här boken, jag tar gärna och köper en av de här böckerna. För Hans Rosling hade samma förmåga.
Ja, han finns med lite i boken också.
Han var en av de första liksom, vad ska man säga, upphöjda personerna som gick ut och sa, titta, ni tror att det är så här många som är svälter. Nu har det blivit mycket färre. Så för mig var det där liksom äntligen någon som sa att det går åt rätt håll. För vissa saker går ju verkligen åt rätt håll.
Just det, och jag har fått en lite mer, kan jag säga, nyanserad bild av världens utveckling. För jag har haft diskussion med många människor på senare år om det där med blir allt bättre eller blir allt sämre. Så det är ju inte så enkelt att allt blir bättre eller allt blir sämre, utan det är ju någonstans däremellan. Och jag har börjat mer och mer inse att det är också en läggningsfråga. En del människor tolkar saker på ett sätt som inte jag skulle göra, som att det här är kanske inte så bra och jag tycker att jo, men det är väl bra. Nej, det är det ju inte, fast vi ser exakt samma sak.
Ja,
så det är nyanser i detta.
Är glaset halvtomt eller halvfullt?
Det är mycket det handlar om. Och jag tycker ju fortfarande att det mesta, liksom, om man jämför med hur det var för 100 eller 200 år sedan, är bättre. De flesta parametrar man kan titta på. Jag brukar ju, och sen är det inte så att allting blir bättre konstant eller kontinuerligt. Va?
Utan men långsamt.
Tänk så här, två steg fram, ett tillbaka. Två steg fram, ett tillbaka. Så där ungefär ser utvecklingen ut. Den är inte rak.
Nej.
Och det beror ju lite grann på vilket område man tittar på. Men i princip två steg fram, ett tillbaka. Och vi fokuserar på det där steget tillbaka. Så när det blir ett bakslag, då är alla på detta.
Ja.
Alla nyhetsmedier kan man räkna med att de kommer uppmärksamma det. De här två stegen fram, det är som att liksom ingen noterar något.
Nej.
Det är som det ska.
Nej, det är fantastiskt och intressant.
Om alla visste att det var så att allting, om vi inte hör något så är alltså inga nyheter är goda nyheter. Om alla förstod det så skulle det inte vara så stort problem. Men tyvärr så förstår inte folk det, utan de tror liksom att när man inte hör någonting så är det liksom status quo, eller det är ingenting som har blivit bättre. Och så hör man bara om det som blir sämre, och då får man en bild av att världen går ner i träsket liksom.
Ja. Du har skrivit fler böcker, en bok som vi kanske inte ska gå in på nu, hinner vi inte, för jag vill prata om din senaste bok. Det var någonting som hette Miljardlyftet, så förändras världen av ett växande Afrika. Säg bara några meningar, vad handlar den boken om?
Den skrev jag ihop med en dåvarande DN-kollega, Erik Esbjörnsson, som är baserad i Afrika, i Johannesburg. Och den handlar om Afrikas, det är ju en stor kontinent, men alltså Afrika söder om Sahara, den kontinentens utmaningar och möjligheter, och vi beskriver detta utifrån demografin, alltså hur befolkningen förändras och hur befolkningsmängden kommer att få det som brukar kallas för demographic dividend, alltså de kommer att få en befolkning som är i arbetsför ålder, som är mycket, mycket större än övriga kontinenter runt om i världen, vilket innebär att där finns en chans. Sen så är det ju inte så att det nödvändigtvis måste bli ett lyft för Afrika, bara för att befolkningen är rätt sammansatt. Men de har förutsättningarna om en massa andra saker faller på plats också. Så det,
intressant.
Det är många detaljer.
Men nu ska vi prata om den bok du har skrivit sist, som är faktiskt, tycker jag, extremt aktuell. Och jag känner ju flera ungdomar som i dessa tider nästan blir apatiska och deprimerade därför att de har klimatångest. Och din bok heter Professionell klimatbevakning, guide för en konstruktiv journalistik.
Ja, och den är också då samskriven med en annan frilansjournalist och författare som heter Sven-Olof Karlsson.
Ja, Och ni använder er av väldigt mycket data, för att det är liksom det som är grejen. Man måste alltid använda fakta från IPCC, ja, som alla pratar om. Mm. Men det är intressanta med er bok, att ni säger saker, berättar om saker som ingen annan berättar om.
Mm.
Ni tror inte på att vi går mot jordens undergång, eller?
Nej, jordens undergång går vi inte mot, i alla fall inte utifrån vad som händer med klimatet. Det kan man vara ganska säker på. Jag menar, jordens undergång kanske kommer ändå, men då är det väl snarare en asteroid som träffar planeten. Ja. Eller något liknande. Nej, men det är ju, som du säger, väldigt... Alltså man ska inte säga att det vi säger inte sägs någon annanstans. För det finns, den här informationen finns där ute. Vi skulle inte ha hittat den annars. Men de flesta har ju inte varken engagemanget eller tid eller lust att liksom rota fram de här sakerna och ta reda på hur det egentligen ligger till. Utan de följer med mainstream-medierna. Och i dem sägs de här sakerna nästan aldrig.
Nej.
Och det är ju så märkligt med det. Jag ska säga att det är inte bara... Vi har ju varit inne på nyhetsjournalistik allmänt här tidigare i programmet. Och det är ju inte så att bara klimatfrågan är liksom drabbad av den här...
Svart och vit
målningen i medierna.
Ont och gott,
ja. Det finns ju många områden där det är så. Och där det finns ett officiellt narrativ, som du brukar heta nu för tiden. En beskrivning av världen. Liksom,
som man måste hålla med om.
Som man ska hålla med om, för att annars så får man liksom bannor från chefer och andra som får mejl från inflytelserika debattörer som påpekar att det där var väl inte så lämpligt att ni skrev. Och så blir de nervösa, de här redaktörerna. Och så säger de till sina journalister att kanske inte ska skriva på det sättet. Och du kanske inte ska prata med den personen, för han anses ju vara klimatskeptiker. Och det kan vi inte ha.
Det här är också en trend, tycker jag. För att jag är lite äldre än dig, men när jag var ung, då kunde man sitta och debattera precis vad som helst. Det var ingen som kastade epitet på en. Nu räcker det med att man säger, alltså, vad sägs om fredsförhandlingar? Va? Är du putinist?
Mm,
alltså, eller om man säger, alltså vad man än säger, liksom, var covid verkligen så farligt? Va? Är du
antivaxare?
Är du antivaxare? Alltså,
man stoppas in i ett fack direkt.
Exakt. Mm. Och då, det går ju fort, även med kloka människor runt omkring sig som är rädda för att hamna fel när du pratar om, man måste hålla med. Alltså, spelar ingen roll, Israel och Palestina, där finns det två läger som man kan hata varandra i. Medan däremot när det är kriget i Ukraina, alla de här frågorna, det är jättesvårt att prata om det.
Mm.
Och det gäller ju väldigt mycket klimatfrågan, där man har sagt, det finns en sanning, lyssna på experterna, så här tycker alla.
Ja. Nej, men det är verkligen intressant det där. Du säger att förr kunde man prata om allt och säga vad man tyckte. Det kanske är så, det är många som hävdar det. Och jag är alltid lite skeptisk till det här att det var bättre förr. Men i det avseendet kanske det var så. Men jag tror att...
Var man ung bara då och ingen brydde sig? Våra föräldrar kanske var...
Jag tror att det kanske var så att det var andra... Det skars på lite andra ledder. För att det var ju det här med vänster och höger i politiken var ju väldigt viktigt på den tiden.
Ja, det var det.
På 70-80-talet i alla fall, när jag var ung och sådär. Så att... Jag kan minnas att jag på gymnasiet blev liksom hade någon synpunkt på någonting, så blev jag anklagad för att vara moderat, och så fick jag en massa fiender i klassen för att jag var inte det, men i alla fall
då
kunde man peka finger med den typen av epitet.
Det kunde man.
Och nu är inte det så viktigt längre, utan nu är det andra grejer. Så det kanske bara har förskjutits. Jag vet inte.
Nej, och sen vet man ju heller inte de vuxna på den tiden, de kanske var helt inkörda i sina fack.
Jag tror också det som är positivt med det som händer nu, nackdelen är att det ser ut som en polarisering, det liksom lyfts upp till ytan vad folk tycker, och så blir folk jätterädda för att de här åsikterna finns. Man såg inte att de fanns förut, och så bara, oj, det är ju hemskt, kan folk verkligen tycka så? Och det är ju hemskt, säger den andra sidan. Ja. Och så blir det som en polarisering. Men det som är bra är att folk tänker själva mycket mer nu, tror jag, än vad de gjorde på i alla fall 50, 60, 70-talet.
Ja, det tror jag också.
Man stod mer med mössan i hand och man röstade som ens föräldrar gjorde, eller ens chef gjorde, eller vad vet jag.
Ja,
och tänkte inte så mycket mer på det. Och litade på överheten. Det gör inte folk riktigt lika mycket nu. Man är mycket mer skeptisk. Och det är sunt i grunden.
I grunden är det sunt.
Det blir ganska rörigt.
Mycket rörigt.
Ja.
Och nu ska vi gå till din bok då. Först måste vi definiera klimat och väder. Vi har pratat den här sommaren. Vi kan väl ta den först. Hur har den här sommaren varit när det gäller vädret?
Inget att skriva hem om, skulle jag säga. I Sverige. I andra delar av Europa har det varit spektakulärt.
Ja.
Faktiskt. I sydöstra Europa, på Balkan. Jag följer ju det här, för jag är lite nördig. Det hade varit väldigt varmt. Alltså.
Ja.
Extremt mycket varmare än vad det
brukar vara. Ja.
Västra sidan av Medelhavet, där Spanien, jag var där en sväng här nu i juli. Där har det varit mer standard skulle jag säga. Kanske lite under till Storbritannien och norra Europa svalt.
Ja. Det som är intressant är att Lena Andersson som skriver för Svenska Dagbladet, vad hon skriver i. Hon var ju någonstans på någon semesterresa och skrev just om klimatet. Mm. Att det var lika varmt som det brukar vara. Och så pratade hon väder och klimat. Och folk blev ju jättearga. Ja. Och då måste vi då först definiera. Vad är klimat och vad är väder?
Ja, det finns olika definitioner. Men man brukar säga att klimat, det är vädret under minst 30 år. Helst 50 eller 60 år, men minst 30 år. Alltså väder är ju fluktuationer av det som händer där ute. Liksom. Ja. Det är varmt och det är kallt och det regnar och det blåser och det är sådär. Om man tar alla de vädersituationerna, genomsnittet av dem under 30 år, då brukar man prata om att här har vi ett klimat. Men du vet ju hur det är till exempel här i Stockholm eller i Sverige i allmänhet, att det är väldigt sällan som vädret är normalt. Alltså man tittar på tabeller över medeltemperatur, medelnederbörd och sådär. Det är ju aldrig så, utan antingen är det lite varmare eller så är det lite kallare. Eller så är det lite varmare. Klimat är ett genomsnitt helt enkelt. Ja.
Men ni har visat i en bok att extremväder inte har ökat. Vad menar ni med det?
Jo, men det är ju en sån där sak som är så besynnerlig att vanliga journalister eller vanliga vetenskapsjournalister till och med inte tar upp eller kanske inte vågar skriva om. Eller för att, om man tittar på den här IPCC, FNs klimatpanel, då, dess vetenskapliga sammanställningar, så är det ju ganska uppenbart, eller det är inte så uppenbart, för det är ganska...
Svårt att läsa.
Ja, tyvärr så är det ju lite gömt och lite dolt i de här tusentals sidorna. Men om man vet vad man ska leta så hittar man det. För när de gör sina sammanfattningar, de här summary for policymakers som det heter då, som sen ska gå vidare och bli pressmeddelanden och sen som journalisterna själva ska bevaka, för de orkar ju inte läsa rapporten utan de bara lyssnar på presskonferensen och tittar på den här snabbreferatet. Där vinklar man det så att det inte riktigt framgår vad som egentligen står där. Det låter hårt, men det är exakt så det är. För att om du tittar på vad som står där inne, så är det uppenbart att ingen typ av extremväder har ökat. Man ser ingen robust trend för någon av dem, utom när det gäller värmeböljor och i viss mån när det gäller extrem nederbörd. Och då är det inte översvämningar det handlar om, utan det är fall av kraftig nederbörd, alltså skyfall skulle man kunna säga.
Ja, ja.
Men det behöver inte betyda skyfall i sig, utan det kan också betyda att en plats som brukar få 5 mm, eller där 5 mm är mycket, normalt sett en stor mängd, får kanske 30 mm. Det blir inget problem med det, men det räknas också som extrem nederbörd på den platsen som normalt är torr.
Mm.
Så dessutom ser man inte den förändringen på alla kontinenter. Men den finns där. Och den är ju liksom belagd kan man säga, den trenden har man sett. Och sen så är det här med värmen. Och det är klart, vi vet ju att medeltemperaturen har gått upp. Mm. Och det är ju ingen som ifrågasätter.
Nej.
Ingen ifrågasätter att koldioxiden har ökat eller att medeltemperaturen på jorden har gått upp. Så är det, punkt slut. Och det är liksom, man behöver inte ens diskutera det. Utan man får diskutera orsakerna och följdverkningen av detta.
Ja,
för har blivit varmare.
Mm.
Det här blir lite så här cirkelresonemang, men det leder ju naturligen till att det blir fler varma dagar och färre kalla dagar.
Ja.
Det är fullt logiskt, och så är det, så har det blivit.
Men det här med att stormar ökar inte?
Nej, stormar, cykloner, orkaner, översvämningar, torka, tornado, hagel, åskväder har inte ökat.
Nej.
Och det är ju en nyhet, för det är ingen som vet det här.
Nej, för det är det som är så fascinerande. När jag tagit del av din bok, och sen... Någonting som, om man tittar på Aktuellt, vilket jag sällan gör nu för tiden, för jag kan inte sova då. För jag kom på att jag måste sova ordentligt, inte ligga och oroa mig för saker.
Det är klokt.
Ja, så att jag tittar på lite nyheter snabbt på morgonen så att jag kommer igång. Liksom, för då höjs mitt blodtryck och jag kan sätta igång och städa och diska och fixa och dona.
Ja, annars finns det ju kaffe.
Jag vet, det tar jag också på morgonerna, inte på kvällarna. Men där har de ju alltid en bild av en isbjörn som står på ett litet flak. Det är en av deras vignetter. Isbjörnen som finns på flaket.
Vi har den på boken här också.
Just
på baksidan
och
av boken.
Då tänker man ju de här stackars isbjörnarna. Och så börjar jag läsa på om det innan jag såg det här. De ökar ju.
Ja, de ökar.
Ja.
Det finns ungefär 4 gånger fler. En del beräkningar säger 8 gånger fler isbjörnar idag än vad det fanns på 60-talet.
Ja.
Den största förbättringen för isbjörnarnas del, det var ju att man slöt ett internationellt avtal mot jakt på isbjörn 1971 tror jag det var.
Ja, man slutade skjuta dem.
Ja, och då gick det bättre. Och sen det här med isen, Alltså, för det första så är det med all säkerhet faktiskt inte ett särskilt stort problem för isbjörnar. Det är nämligen så att man vet idag, forskning visar, att om vi går tillbaks till det, en period som brukar kallas för klimatoptimum, alltså man går tillbaks mellan 6 och 8 tusen år tillbaka, eller 6 och 8 tusen år före Kristus kanske, där någonstans, så var Arktis isfritt. Man har gjort såna, man har kunnat se det på is.
Det hette väl Grönland en gång i tiden?
Ja,
det var, för att det var grönt.
Det var grönt på Grönland, ja. Det var isfritt sommartid i 1600 år. Och isbjörnen har funnits i minst 130 000 år. Alltså har isbjörnen överlevt 1600 isfria somrar. Och det säger ju någonting. Att isen i Arktis, den har minskat. Man har koll på det genom satellitmätningar.
Ja.
Och de började man föra då 1979. Så det är inte en jättelång serie, men den börjar ju bli ganska lång nu i alla fall. Och under den tiden kan man säga att det var ganska stabilt under 80-talet, och sen så gick det ner då mellan 1997 och 2007. Och då blev det mycket skriverier om att nu minskar sommarisen på Arktis. Vilket den gjorde.
Det gjorde den.
Men efter 2007 så är trendlinjen faktiskt nästan rak.
Mm.
Det är också okänt, och det är ingen som skriver
vill veta
om det.
Nej, precis.
Alltså det har varit så att vissa somrar har det varit lite och vissa somrar har det varit ganska mycket, och lite och mycket och lite och mycket.
Ja, men så är det ju även nu, om man nu kollar väder. Jag kan inte klimat, men jag kan ju väder. Och vi är ju uppe här i dalen. Och där pratar man om trädgränsen. Och det, man pratar ju om olika... Alltså, och då pratar man ju liksom... Förut fanns det träd där, förut var det inte... Så att det har ju förändrats under många år med renbete och allt sånt där. Och ett tag var det dåligt med snö. Men nu förra var det jättemycket snö. Alltså, och vi alla pratar ju om... Kommer vi aldrig få se snö mer här uppe? Mm, mm. Men... Ja, nu har vi haft några riktiga snövintrar, och vi hade liksom nästan, ja, våra träd gick nästan sönder av all snö som låg på det. Det beror ju på också att det kommer blöt snö och sen fryser det. Ja. Så det är en massa sådana saker. Men alla vi är ju intresserade i en liten by i fjällen av väder.
Absolut, absolut.
Och det är det vi pratar om hela tiden.
Ja, ja. Och klimatet förändras, och det har blivit varmare. Och det har, men som sagt, den här mängden is i Arktis och även mängden is i Antarktis, den har varit överraskande dålig tillväxt på de senaste två vintrarna nu faktiskt, men efter en period av på 20 år när den har varit i princip stabil, men de riskerna att det skulle bli helt isfritt i Arktis, den verkar inte vara överhängande. Men jag vill betona det, att det är inte så att jag eller Sven-Olof eller någon annan av oss som tittar på den här frågan från ett lite annat håll ifrågasätter att medeltemperaturen har gått upp. Och det kan man ju se på det som brukar kallas proxydata, alltså indirekta data, till exempel när lövsprickningen sker och när den första frosten kommer och sådär. Och det är ju uppenbart att liksom höstarna är pågår lite längre och vårarna kommer lite tidigare. Så det är inga konstigheter.
Och där uppe där vi är, där har man ju sådana jättestora träd som man har fällt, så kollar man på årsringar.
Ja.
Och där ser man också, här var 1800-talet, här växte det inte mycket, smala, smala ringar. Och sen här kom en period, så att jag har en kompis som kan säga, det här är 40-tal. Som kan...
30-talet måste det ha växt till ganska bra.
Ja, precis. Och det som är intressant är att det här är ändrats. Och jag som då är gammal, jag läste på NA-linjen, och kemi och biologi var mina favoritämnen. Så det här är jätteroligt tycker jag, när man... Så nu har jag liksom det här som var sant, som jag lärde mig en gång i tiden. När man liksom säger, nej, det går bara åt ett håll. Men tittar man på bara på en sån här jättestor, klyven, jätteträd, så ser man ju att det här är en karta av olika årsväder eller temperaturer eller växtlighet.
Ja.
Och sånt är också... Det kan ju folk.
Absolut, och det går ju verkligen cykler och trender i klimatet och i vädret om man tittar långt, långt tillbaka. Det är ju inte någon mainstream person som ifrågasätter det heller, men man drar lite för lite växlar på det tycker jag. Man liksom utgår från att det finns ingenting annat som kan påverka klimatet idag än människans utsläpp av koldioxid. Det kan inte finnas något annat. Det är väldigt, nästan lite arrogant på något sätt. Så att,
det är väldigt förenklat.
Ja, väldigt förenklat.
Och det finns ju en massa faktorer.
Ja, men det är som att moder jord inte skulle kunna klara av det där själv. Liksom.
Nej.
Att människan är den enda entiteten här som skulle kunna åstadkomma en sån sak som ett förändrat klimat. Det är väldigt konstigt med tanke på att det har förändrats tidigare så mycket.
Och min far var ju historiker, så att jag har ju läst massa historieböcker, tvingats läsa dem i och för sig under protest, men det här med svälten på 1800-talet och utvandring av Sverige, när vi hade den lilla istiden eller om man ska säga för någonting, då var det fruktansvärt kallt under väldigt, det var ju flera hundra år egentligen, ja, som vi hade dåligt, det var svårt att odla i Sverige.
Ja, lilla istiden, det är precis som du säger, det är en period som är från, man brukar säga 1350 till 1850 ungefär, eller sent 1800-tal nästan. Och då var det verkligen kallt. Och det var kallt i hela Europa. Man har ju till exempel de här målningarna från Nederländerna. Man kunde åka skridskor på kanalerna. Och så. Ja. Det är inte så vanligt nu för tiden. Men det var kallt helt enkelt. Och Karl den X tågade över Stora Bält för det var isbelagt. Och så.
Ja, exakt.
Det är intressant att du tar upp det. För att när man nu då gör jämförelse, man beskriver då hur mycket temperaturen har gått upp, så utgår man från förindustriell tid.
Ja.
Och det råkar då sammanfalla med slutet på lilla istiden. Och då kan man, som Sven-Olof, min kollega, brukar påpeka, vad är det som gör lilla istiden så idealiskt? Skulle det vara liksom en ideal temperatur?
Ska vi vilja ha det så?
Är det det vi ska utgå från när vi ska göra jämförelser? Eller, ja, eller ska vi hellre, fast nu är det svårt för vi har inte mätdata som är tillräckligt bra från den tiden, men man skulle kunna jämföra med medeltiden till exempel, som var varmare.
Ja.
Och titta på hur den står sig jämfört med vår tid. Och då är det inte så stor skillnad. Jag tror att det kanske är lite varmare nu än vad det var då. Men det tvistade lärde om faktiskt.
Och det är samma sak när man pratar om det här med vi måste tillbaka med så som det såg ut då, vid det tidpunkt. Vilken tidpunkt var jorden perfekt?
Ja.
Finns det någon tid? Jorden har hela tiden ändrats.
Och den kommer alltid att ändras.
Och när man säger så här, nu ska vi inte hugga ner trä för det ska vara som det var då. Alltså uppe i byarna i Härjedalen där, de slummas igen där för folk har inga öppna landskap längre och håller inte öppet och det blir en helt annan flora och andra djur. Så att människan har ju skött sin jord med djur förut. Så att liksom, ska vi tillbaka till fäbolivet? Alltså, vilket liv är det vi letar efter?
Exakt, det är en bra fråga. Nej, men jag tycker det, jag har all kärlek för vår planet och för naturen, och vi ska liksom samleva med den här planeten med respekt och kärlek så gott vi kan.
Ja.
Men vi är människor och vi gör lite fel ibland och sådär, men när vi upptäcker att vi gör fel så får vi korrigera det, och det är jätteviktigt att vi har respekt och kärlek till naturen som sagt var. Och det handlar om så många saker. Miljöfrågan är ju jättebred, och det är också en sak som jag tycker är väldigt frustrerande, att just klimatfrågan har kommit att nästan har kapat hela miljörörelsen de senaste 10.
Man pratar inte ett dugg om utsläpp.
Om andra saker.
Nej, eller plast i haven eller sånt där. Vi var och åkte en resa till Sydostasien. Alltså så mycket plast som kommer ut ur de här floderna. Mm. Alltså det är ett miljöproblem.
Ja,
och de har jätteskräpet.
Det är viktigt att ta tag i det. Liksom.
Ja, precis. Ni säger en annan sak som också förmodligen folk reagerar på. Ingen har dött i klimatkrisen.
Ja, det där tyckte jag var lite nästan, när jag hörde Fridays for Future ha några sammankomster där, och Greta var väl där och höll tal också, när de började prata om det här med att de skulle ha en tyst minut för offren i klimatkrisen, då skruvade jag på mig nästan, så att jag tyckte man skulle behöva ta fram skämskudden, för att det de säger där, när man säger en sån sak, då säger man att det dör en massa människor idag som inte hade dött om inte människan hade släppt ut koldioxid. Och det är en sån bizarr sak att säga. Av flera skäl. Och det viktigaste är att om man tittar på hur många människor som dör i väderkatastrofer. Mm. Så är de oändligt mycket färre idag än för bara 30-40 år sedan. Och för inte tala om 100 år sedan.
Och det beror också på att vi människor är duktiga på att förebygga med vallar och tekniska möjligheter.
Ja.
Och vi bygger kanske bättre vägar än om E6:an flyttade på sig.
Ja, där. Men du hade ju Tuveraset och Surteraset, det var på 50-talet och 70-talet. Så det är ju ett område som är notoriskt liksom lerrikt. Så att det är ingenting som har blivit värre med det.
Men ni säger också att det dör mer människor av kyla än av värme.
Det där är en sak som tydligen är kontroversiell att säga. Jag vet inte varför riktigt, men det är som att med DNs vetenskapsreporter till exempel skrev någon syrlig text någon gång om att så kan man ju inte säga. Liksom, att det viktiga är att fler dör av hetta om det blir varmare. Och den andra sidan av saken tyckte hon liksom inte man skulle ens ta upp. Men det är ju de facto så. Det är lite som det här med, inga jämförelser i övrigt, men att covid Att det var nästan bara äldre personer som dog i covid.
Ja.
Det var också sådär, det får man inte säga. För människor är människor. Och det är ju sant.
Ja.
Men det är ju också relevant om man tappar 2 levnadsår eller om man tappar 50 levnadsår.
Ja.
Men i det här fallet då så är det så att om det blir varmare, vilket vi har noterat, medeltemperaturen har gått upp och vi får fler varma dagar och vi får färre kalla dagar. Då ökar då antalet personer som dör av värmerelaterade problem. Och det kan vara värmeslag, men det kan vara massa andra saker också. Vätskebrist och sånt där. Det är naturligt så. Men personerna som dör av kyla minskar ju då såklart. Antalet personer som dör av kyla. Och det finns mängder av studier. Alla publicerade i Lancet, som är en väldigt ansedd vetenskaplig tidskrift. Vi refererar till dem allihop i boken. Slår fast att det är mellan 7 och 15 gånger. Det är lite olika bud. Ja. Men det är i alla fall minst 7-8 gånger fler människor som dör av kyla än av värme i världen. Så har det varit länge.
Ja.
Jag menar, det måste ju vara relevant på något sätt att titta på det.
Och sen tycker jag det är intressant, för att jag har ju lyssnat på en lång intervju med dig på Kvartal, som jag prenumererar på. Och då, det är därför jag kan så mycket om din bok utan att ha läst den. För det var därför då hade jag bestämt med dig innan att vi skulle träffas. Så att det var så perfekt att jag fick ett sammandrag redan då. Och det roliga var att du pratade om att medeltemperaturen har gått upp 1,5 grader. Men alla de här topparna, det här med värmerekord och sånt, de ligger ju inte i nutid.
Nej, det där är intressant. Alltså det ser ut som om medeltemperaturen har gått upp huvudsakligen på grund av mildare vintrar och ljummare nätter, om man ska förenkla lite grann.
Och längre vårar har du också.
Längre vårar.
Eller varmare vårar. Ja.
Just det. Men de här, som du säger, topparna då, de här värmeextremerna har inte ökat så mycket. Men det är klart, det dyker upp då och då nya nationella värmerekord och sådär. Men det globala rekordet till exempel, det är från 1913. Och det svenska rekordet är ju från 1933 första gången och 1947 andra gången. Så det är väldigt länge sedan.
Ultuna och Målilla.
Ja, 38 grader blankt. Mm. Så vi hade ju 37,2 i Målilla för ett par år sedan. Så det var ju ganska nära. Men
det är sånt här du memorerar. Vädnörd.
Ni hör. Jag är knäpp.
Ja. Och sen när det gäller snömängd i Norrland. Vasaloppet.
Mm.
Det hade bara ställts in 1932, 34, 89 eller någonting sånt där, va?
Stämmer.
Fast man har pratat om att vi kommer aldrig kunna ha ett Vasalopp längre.
Ja.
Det sa man för länge sedan. Och det är om 10 år, säger man hela tiden.
Ja.
Då kommer ni inte kunna göra det och det och det.
Precis. Och så har det varit med isen i Arktis, och så har det varit med Kilimanjaro, snön på Kilimanjaro, och så har det varit med Vasaloppet. Alltså.
Ja.
Men det skjuts fram hela tiden. Men det krävs ju människor som jag och Sven-Olof då, som är så nördiga, så att vi minns de här sakerna och noterar de här sakerna. De flesta tänker ju inte på det.
Nej.
De glömmer ju det som står i tidningen. Hur många kommer ihåg vad som stod i tidningen om klimatet 2004 eller 2006?
Nej.
Det är ingen som kommer ihåg det idag.
Nej.
Men det är intressant att gå tillbaka och se det. Liksom, att okej. Ungefär nu då, så jag menar, Al Gore pratade ju om, när han kom med sin film där, att han var ju helt övertygad om att, ja men till exempel, snön på Kilimanjaro skulle vara borta inom 10 år, och jag tror snö överhuvudtaget i USA skulle vara ett minne blott, i alla fall det här, jag menar, stora delen av den amerikanska landmassan, inte Alaska kanske han inte syftade på, men det är ju det är snarare tvärtom. De har ju haft jättemycket snö och väder. Mer än vanligt faktiskt, och tätare än vanligt.
Men då säger man ju också att det är klimat. Man säger, allting är klimatet.
Allting har att göra med människans, att man uppfann förbränningsmotorn.
Ja, ja, men det är precis. Och sen, du berättade om värmeböljan 1975.
Ja.
Den har inte slagits, eller?
Den står sig, alltså i en intensitet, så är den fortfarande icke slagen.
Då man inte ens gick ut.
Nej, det var superhett. Jag var ju liten pojk, men jag minns det där. Att man vågade inte gå ut då, folk var inte ute. Jag tyckte det var intressant redan då, så jag var ute och gick lite på gatan där vi bodde. Och det var helt dött. Och att det käft ute. Det här var 4-11 augusti 75. Och det var allmänt över 30 grader söder om en linje från Hälsingland någonstans där, Hudiksvall, ner till Strömstad. Så söder om den var det liksom i en veckas tid över 30 grader överallt. Och det är inte vanligt.
Nej.
Det var extremt. Och toppen var väl ett ställe som heter Holma i Östergötland, där det var snudd på 37 som mest. Så det var inget värmerekord, men det var väldigt liksom intensivt.
Men värmerekord är från 1913 också?
Det globala.
Globala?
Ja.
Sådana här siffror, jag tycker jag läser att nu är det högsta någonsin, högsta någonsin, högsta någonsin. Från vilken mätpunkt?
Det är det som är det intressanta, man måste ställa sig den frågan.
Ja, för att vem hade en termometer för 200 år sedan?
Just det.
Hur kunde man veta hur det var? Och sen när man mäter temperatur, det är bara att kolla själv. Vi har skaffat en luftvärmepump, så vi har termometrar överallt bara för att kolla. Ja. Vad ligger vi på? Liksom? Ja. Det är mest för att se att vi ska hålla ner våra kostnader. Och bara ett hus så är det beroende på om man sätter den där termometern. Hur högt upp, hur lågt ner. Så att mäta, var mäter man? Nere vid golvet? Alltså högre upp? Ja. Så att mäta temperaturer, det är ingen konstant.
Nej.
Och uppe i Härjedalen där vi har en stuga i Storsjökapell, där hade man väderstationen för länge sedan. Och då gick de ut varje dag och mätte och skickade. De satt, jag vet inte hur de rapporterade till SMHI. Sen flyttar man ju den väderstationen. Så nu är det en automat som ligger i Börtnan. Och de skryter över en liten by. Börtnan kallas till landet. För de har ju haft något rekord.
Men ja, då blir Stor, bekant,
ja, ja. Men då blir Storsjökapell jättearga. För de vet ju att de hade rekordet på minus vad det nu var för någonting. Så att beroende på var de här väderstationerna står, de här två byarna som vi är i, där kan ju vädret vara alltså det kan vara kallt nere vid sjön. Alltså det finns sån här, så väder och kyla och mäta, det är inte plättlätt.
Nej, det är det inte. Och sen så har man ju flyttat stationer också, man har flyttat termometrar.
Ja.
Och man har utvidgat områden där man mäter och sådär, vilket också kan påverka genomsnittet.
Ja.
För det är ju områden som man tidigare inte hade koll på, som man nu har koll på, och så vägs det in i...
Ja, för sånt måste ju vara väldigt svårt.
Ja, det är svårt. Och det har ju gjorts justeringar av de här historiska mätningarna också. Det är en del som är upprörda över det och menar att man bara justerar neråt då när det är gamla mätningar.
Ja.
Och så. Men jag kan inte riktigt bedöma hur upprörande det är. Jag är inte tillräckligt insatt. Det kan ju vara så att det är möjligen att det är motiverat att man gör på det sättet. Men,
att det är svårt.
Det är svårt. Det är
alltså
svårt.
Det är ingen enkel materia. Det är inte absoluter.
Nej, det är det inte.
Nej.
Det är inte som antalet döda i naturkatastrof. Det är inte samma sak.
Sen har ni tagit upp det som är nog det som är kanske svårast egentligen. Det vill säga de naturliga klimatvariationerna. Det som påverkar klimatet som man också vet om.
Ja.
Solens påverkan och sånt. Och massa andra saker.
Mm. Ja, nej, men vi är ju noga med att liksom lyfta fram att det som är den standardförklaringen till allt som händer då. Det är ju en förklaring som finns med såklart. Vi ifrågasätter ju inte att koldioxid är en växthusgas. Punkt.
Nej.
Det är ju så.
Ja. Men du, växthusgas.
Ja.
När jag gick i skolan så lärde man sig... Vi andas in syre och vi andas ut koldioxid. Och koldioxid andas växtligheten in och skapar syre. Så det är ett system. Ja. Nu är det ju så att våra pruttar är farliga.
Mm-hmm.
Alltså, hallå?
Metan, va?
Jag vet inte riktigt. Ja, det kanske det är. Men bara det här med att det är farligt att andas. Mm. Vi går ju omkring som koldioxidmaskiner. Andas in syre, andas ut koldioxid. Ja. Koloxid var en dödlig gas, lärde jag mig. Så att det här att koldioxid är farligt är också jättekonstigt.
Mm.
För det innebär att vi kan inte föda några barn, vi ska inte ha några hundar, vi ska inte ha några kossor. Alltså det blir också något konstigt tänk om man ser alla däggdjur som vandrande koldioxidmaskiner.
Ja, visst. Och metanmaskiner.
Metan
är ju en ännu mer kraftfull växthusgas.
Ja, det är därför man är rädd för pruttar.
Ja. Det finns mycket mindre av den, men den är ju då 25 gånger mer kraftfull än koldioxid eller något sånt.
Ja.
Nej, men precis. Det är ju, precis som du säger där, att det skulle vara farligt, det är ju verkligen inte det, utan det är ju livets gas. Säger
livets gas?
Och vi pekar ju i boken också då att i ett kapitel som handlar om huruvida den här uppvärmningen eller den här ökningen av koldioxiden bara kan vara skadlig. För det är också den berättelse, den beskrivning man får i den allmänna rapporteringen här. Att det finns inga fördelar med någonting av det här. Men det är klart att det gör, allting har för- och nackdelar. Och det finns vissa fördelar som är ganska uppenbara när det gäller just koldioxidökningen. Och det är till exempel tillväxt av växter.
Ja, det blir grönare.
Grödor, japp. Så att vi
öknar minskar.
Det är också en sån där sak som på något konstigt sätt har blivit kontroversiell. Att säga att det pågår en förgröning av öknarna och en förgröning av en massa andra marker också. Därför att det har funnits en berättelse om att det pågår en ökenspridning och att det har med klimatförändringen att göra. Det där börjar lite grann klinga av, för det är så uppenbart att det är fel. Det har varit fel ganska länge. Det har varit fel i 30 år.
Eller att havet ska, det kommer öka 10 meter. Alltså vad pratar om att...
Ja, att det är ju Al Gores skräcksiffror.
Och så vi har haft båt förut, och då ser man ju varje ställe man lägger till var den gamla kanten har varit. Det är ju svart när det liksom, och när det beror ju på högtryck, lågtryck, alltså hur det blåser. Så man ser ju, men man märker på bryggor och sånt att det är inte någon gigantisk förändring, i alla fall inte Östersjön. Nej. Därför att det är också landhöjningar. Ja. När vi var i New York för några år sedan till Frihetsgudinnan och kollade på gamla foton på Frihetsgudinnan som ändå är där, så är det inte så att vattnet når upp, det är samma kaj. Så ser man på bilder ibland så tänker man, om det då hela tiden höjs så borde man ju se det själv. Och det konstiga är att man ser ju inte det.
Nej, det finns flera saker som är konstiga. En sak som är lite svår att förstå för lekman, och jag tyckte det var konstigt från början, men jag har väl anammat det nu, att havsytehöjningen är ojämn över jorden.
Den
inte
är
som
ojämn,
att jorden är som ett badkar, utan jorden, alltså det är så, planeten är så stor så att det kan vara, och det är så mycket som påverkar med månens dragningskraft, och inte minst hur kontinenterna ligger och hur vindarna och strömmarna går, så att vissa kuststräckor har inte haft någon havsnivåhöjning alls, utan kanske snarare tvärtom, och andra har haft jättemycket, och det kan skilja liksom, men på ömse sidor om Stilla havet till exempel, så var det under någon 10-årsperiod så blev det en ökning på den asiatiska sidan och en minskning på den amerikanska sidan. Och de följande 10 åren var det tvärtom.
Ja, men, och det är samma sak med Östersjön. Man vill ju ha in nytt vatten, och då behöver man massa stora... Det ska blåsa in vatten så det blir omsättning och så vidare. Alltså det här är jättekomplexa saker. Det jag är väldigt mest intresserad av, det är det här att vi skrämmer ju människor. Och ungdomar som tror att de kommer dö... Det är samma känsla jag hade när jag var ung, för att det skulle bli kärnvapenkrig. Vilket är faktiskt nu nästan på gång att bli. Så för mig är den här liksom ångesten inför att liksom framtid, den är ju riktad åt fel håll. Vad är alla fredsaktivister? Vad är alla de som ska ifrågasätta det som verkligen är farligt för mänskligheten? Istället för att leta sånt här som, ja, det kanske blir varmare. Men nu har vi en luftvärmepump hemma och vi kan slå på lite kyla när det är för varmt.
Ja, så vi kan hantera det, tror jag också. Vi kan hantera det. Men det är klart, det är jättebra att lägga om energisystemen. Jag har ingenting emot det.
Nej.
Att göra sig av med fossilberoendet, absolut. Ja. Bring it on liksom. Ja. Men inte i panik.
Inte i panik.
Utan i lugn och ro, och liksom, vi kan anpassa oss till de förändringar som en varmare planet leder till.
Ja.
Och det kommer, ingenting tyder på att det kommer att bli liksom 8-10 grader varmare. FNs klimatpanels genomsnittliga senaste slutsats var att det skulle bli ungefär 2,7 graders uppvärmning till nästa sekelskifte.
Ja, till nästa sekelskifte.
Sekelskifte, så det är ganska långt bort.
Det är alltså om 70 år.
Japp, och vi har ju redan 1,5 nu, fast det var kanske en tillfällig peak, så att säga att det är 1,3. Så ungefär lika mycket till då.
Och då kan vi förbereda oss för det?
Då kan vi klara det och förbereda oss för det.
Och då kanske vi också har hittat nya varianter på energikällor. Jag tycker det mest frustrerande, det är när man ser de här stora klimatkonferenserna som är ibland i världen. Där hela världens ledare, miljö, de som kan mest, alltså typ Al Gore och Bill Gates och alla de här som har pengar.
Frågan är om de kan mest, men de vill mest.
Ja, det är de som uttalar sig hela tiden. Ja. Då flyger de dit i sina privatjets. Al Gore har ett eget privatjet, men nu har han skrivit över på sin hustru, så att det inte står på honom. Han har 3 hus. Ja. Om han då tycker att vi inte får vårt klimatavtryck, jag då som går och cyklar, liksom, ska jag lyda en gubbe som inte lever ett dugg som man lär?
Nej, det ska du inte.
Nej. Och alla de här som, om de nu trodde att det var så som de säger, att det här, vi måste ändra alla våra, varför har de inte ett Zoom-möte då allihopa?
Ja.
Måste de flyga? Och sen kommer de här lyxjakterna, jag kommer inte ihåg vem som hade lyxjakterna, någon av de här Bezos eller någon som låg där. Och allihopa där och pratar om klimatet. Och så går de upp på sina, jag vet inte hur många privatjets det var sist nu. Mm. De är inte trovärdiga.
Det är mycket hyckleri i detta.
Ja.
Och det, alltså, nu ska vi inte bli allt för konspiratoriska, men du pratade förut om alla de här sakerna som vi har skrämts med genom åren. Det har varit olika saker. Och några är ganska konkreta och rimliga kan man tycka. Men mycket annat är ju på senare tid, alltså terrorhotet och covid, som jag tyckte, liksom du vet jag, var ganska överdrivna reaktioner på, dock inte i Sverige.
Men vi var ju faktiskt en av de få länder som var någorlunda vettiga.
Ja. Och sen så en del andra saker. Och sen så fort det inte är något akut som pågår, då plockar man upp klimatet. För att man skulle ju kunna tänka sig att det finns en ganska... Det är inte så dumt för dem som vill styra och ställa här i världen och som tycker att de vill ha makt, att hålla folk i rädsla.
Nej, precis så.
Det låter konspiratoriskt, men om man tänker efter ligger det ganska mycket i det. Jag kan ju, alltså man kan förstå mekanismerna.
Ja.
Det är mycket lättare att framstå som handlingskraftig till exempel. Om det finns ett problem som man säger, det här löser vi, det här tar vi hand om, rösta på oss.
Ja.
Så tar vi hand om det här för att vi ser att folk är oroliga.
Ja.
Om folk är liksom harmoniska och orädda och lever sina liv och tänker själva. Det går ju inte att kontrollera sådana befolkningar.
Nej. Och det är det här som är så fascinerande tycker jag. Det var samma sak nu med Ryssland. Ja, då ska vi absolut gå med i NATO. Och vi ska låta USA få 27 baser i Sverige för att skydda oss. Mm. Alltså bara sån här, man går med på vad som helst. Eller under covid.
Ja, det går väldigt fort att byta berättelse på något sätt.
Ja, och när man håller på och skrämmer folk så här, ni får inte kramas. Ni får inte träffa era barn. Jag hade precis fått ett barnbarn. Och ni som är över 60 år ska absolut inte krama på barnbarn. Ja, men förstår det?
Mm.
Alltså det finns... Det är det värsta straff jag någonsin skulle få.
Alltså staten ska väl inte ta ansvar för min hälsa, staten ska väl ta ansvar för min frihet.
Ja. Och det var ju det som var sjukt. Och det värsta var att man blev rädd. Man visste ju inte om alla människor skulle ramla. De ramlade ju ner döda i Kina, som man såg på gatorna. De bara föll döda ner. Och sen läste man om folk som bara dog och hela Tyresö blev tomt. Mm. Och en dam som lyssnade på vår radio sa att det var skönt att få höra på radion att det finns människor som lever här. För hon var så rädd, för hon såg inga människor. Ja, alltså skapa en sån rädsla. Mm. Och den lever kvar. Många människor fortfarande rädda och kramas. Alltså allt det här som gör oss till människor, om vi blir rädda, då blir vi också ganska korkade. Mm. Rädsla är bra.
Exakt. Man slutar tänka och slutar känna nästan när man är rädd. Man går bara på
primitiva.
Reptilhjärnan slås på.
Så att det är jättebra att ni kommer ut med den här boken. Du får tala om vad den heter igen.
Professionell klimatbevakning, guide för en konstruktiv journalistik. Och den är ju då riktad mot journalister, men alla med intresse för ämnet kan naturligtvis läsa den.
Kvartal, som jag då har stor respekt för, Jörgen Wittfeldt, och var det Höjer som intervjuade dig, va?
Ja, Henrik Höjer var det.
Henrik Höjer. De har i alla fall vågat ta upp ämnen som ibland är kontroversiella, och det är jätteroligt att man gör det. Har du fått fler som har kommenterat din bok?
Ja, men jag har fått ganska mycket hejarop, tycker jag, i sociala medier, på X som det heter nu för tiden, och på Facebook och LinkedIn och sådär, några olika, och även mejl från folk. Lite propåer när det gäller att hålla föreläsningar om boken också. Så inga stora uppdrag, men lite grann. Sådär. Ja. Så att det har droppat in en del. Men jag är ju rätt säker på att många också uppfattar den som kontroversiell. Och en del kanske är sura och på den. Och den har ju inte recenserats, vad jag vet, i någon vanlig standardtidning. Sådär. Nu är det inte så många böcker som recenseras längre. Men man kan tänka sig att den skulle ha omnämnts till exempel i... på ledarsidor och så, men det har varit väldigt lite av den varan. Den var väl omnämnd i någon tidning, tror jag, i Borås tidning eller vad det var.
Men, Var kan man beställa din bok någonstans, Anders Borgling?
Ja, men den finns att köpa och beställa på alla bokhandlar på nätet.
Ja, då ska jag kolla om den finns i vår bokhandel här i Tyresö centrum.
Just det.
För den kan man ju beställa också.
Just det, den kanske finns där.
Man brukar kunna beställa, jag ska kolla. Jag tycker se till att den kommer fram där. Du har ändå varit närheten av Tyresö i och med att du har bott i Älta.
Exakt.
Det här är nästan en Tyresöbo.
Ja.
Tack så mycket, Anders Borgling, för att du kom hit. Och jag är glad att vi har lärt känna varandra tack vare då, vår gemensamma vän Per Shapiro, som också har blivit intervjuad här. För att han har också kommit ut med en fantastiskt intressant bok som jag också har läst. Kommer det in som ljudbok förresten?
Den här
ja, det är svårt va? Med ljudböcker på fakta.
Jag tror inte det. Det är ju NMI, Näringslivets medieinstitut, som är utgivare. Och vad jag vet så har de inte planerat en ljudbok. Men det är ju kanske inte uteslutet.
Nej. Så att ni som vill lyssna kan i alla fall gå in på kvartalsintervju med dig också. När ni lyssnar på det här så får ni ytterligare lite mer motsvarande intervju. Tack igen, Anders, för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt att prata med dig.
Ja, och jag som har suttit här och fått äntligen få tycka till själv. För att jag har ju mycket åsikt. Det är det som är bra med radio här i Tyresö. Att vi får säga vad vi vill. Det är, bara vi inte ägnar oss åt vissa lagbrott så får vi faktiskt, har vi total frihet att prata. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Jag har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.